där. Hallå, hur har ni det? Jag har förstått att allt inte är tipptopp just nu. Visst är det så att ni är mitt inne i en pandemi. Men jag ska säga er att vi har en hel del erfarenheter som är lika. Jag har förstått att ni inte kan samlas här i kyrkan idag, som ni ju alltid brukar göra första advent. Det brukar ju vara fullt i kyrkan, har det berättats den här dagen. Hundratals, tusentals lussekatter bakas och fikas efter gudstjänsterna, för att inte tala om sången. Det sägs att taken nästan lyfter i kyrkorna på första advent. Psalmsång och trumpetfanfarer och mäktiga orgelspel. Men i år är det annorlunda. Ja, nu undrar ni kanske vem jag är som står här och pratar med er. Jag heter Sara och jag har gjort en tidsresa. Jag kommer för ungefär 2500 år sedan. Ja, det var före Gud föddes till jorden genom Jesus. 500 år före Kristus. Det var min tid. Jag är hebré och nu vill jag berätta lite för dig om min fångenskap i Babylon. Jag vill berätta eftersom jag ser att din situation och min situation då var ganska lika. Och jag är något bekant med hur du kanske har det. Då som nu är vi ju människor med väldigt mycket gemensamt. Jag vill dela min berättelse för att ge dig hopp. Att du, att ni ska förstå att Gud är inte långt borta från er. Att Gud ska hjälpa er igenom. Jag har förstått på många jag har pratat med i den här tiden att ni har det jobbigt nu. Att ni ända sedan i mars har levt i oro, hållit avstånd, distans, hållit ut, isolerat er. Och jag ska säga, då vet du en del om hur det är att leva i exil. Och det är om min tid i exil som jag vill berätta nu. Nyfödd var jag när det hände. Men berättelsen, den har förts vidare så att jag och alla i mitt folk, alla uppväxande individer, skulle komma ihåg och minnas hur Gud hjälpte oss. Alla hade hört kung Nebukadnessar, hans vilja att inta Jerusalem. Men mitt folk, vi bad till Gud, Gud låt oss skyddas från den hemska kungen. Men plötsligt var han där. Nebukadnessar. Med alla sina trupper slet oss ur våra hem. Vi fick lämna det trygga och det vardagliga bakom oss. Templet förstördes. Templet som var vår mötesplats. Som ett kök i ett hem. Där man samlas, livet dryftas, gemenskap delas och måltider. Nya generationer möts. Där i templet. Där samlades alla åldrar, människor i alla livssituationer. Men över en natt var ingenting som vanligt längre. Allt blev annorlunda. Nebukadnessar tog över Jerusalem. Deporterade mig och mitt folk till Babylon. Där fick vi leva i fångenskap i 50 år. Och arbeta hårt för Nebukadnessar. Vi ville så gärna återvända till vårt land, att allt skulle bli som vanligt igen. Men det gick inte. Vi var fångna i Babylon. Jag var ett litet barn då. När jag och min familj deporterades från trygghet, vardag, självklarheter, gudstjänst och gemenskap. Vi fick hitta nya sätt att leva i exilen. Mina föräldrar, de påminde mig gång efter gång om löftet, om Messias, frälsaren. Våra skrifter berättade att han skulle födas i Betlehem, samma stad som kung David kom ifrån. Messias skulle bli kung över hela världen och med honom skulle freden komma. Vi hoppades och berättade, men ingen av oss visste när allt skulle ske. Ja, templet, det saknade vi. För att hålla vår tro vid liv samlades vi i mindre enheter för att fira gudstjänst. Nu när templet inte fanns så var vi i små grupper som så småningom blev våra synagogor som vi fick bygga. Är det verkligen sant? Är det verkligen sant att ni har något som heter telefon? Att ni kan slå några nummer, klicka på en knapp och plötsligt kan ni prata med någon som ni inte kan träffa. Vet ni, det var en dröm för oss. Tänk om vi hade kunnat hålla kontakten på samma sätt som ni verkar kunna. Och jag vill bara säga, fortsätt hålla kontakten. Ring, smsa och allt vad det heter. Och templet, som vi saknade våra gudstjänster och gemenskapen på tempelplatsen. Och vi satt där i våra hem och fantiserade och drömde. Tänk om vi kunde sitta här hemma i fångenskapen i Babylon och bli uppkopplade mot gudstjänsten i templet. Och nu, 2500 år senare, så sitter ni där bakom en skärm och kan ta del av gudstjänsten. Hallå, ser ni mig? Jag vinkar. Du kanske vill vinka tillbaka? Jag ser inte dig, men jag har förstått att du sitter här och kanske vinkar till mig nu. Det är ju helt magiskt. Håll i, håll ut. Kanske kan du känna lite tacksamhet i alla fall att vi faktiskt kan mötas så här. Gemensam gudstjänst. Mitt i din isolering och minskade möjligheter till gemenskap så kan vi ändå mötas. Ni kan mötas som vi bara vågade drömma om i våra vildaste fantasier. Nu är ju jag bara en vanlig liten människa som försöker peppa er lite grann. Vi hade många som försökte peppa oss i fångenskapen i Babylon. En av dem var Zakaria. Han talade profetiska ord, talade om att fångenskapen en dag skulle ta slut, att templet skulle återuppbyggas. Han talade om framtid för Guds folk. Han talade om dotter Sion, en bild för Guds folk. Han talade om Efraim, en omskrivning av det heliga landet. Han gav oss tröst, att nu är början på en ny period, nådens tid. Den tid karakteriseras av att allt lidande ska ta slut, att allt krigshärjande ska upphöra. Det kommer bli ett jubel när Messias kommer. Så här sa Zakaria vid ett tillfälle: ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från flod till världens ände. Alltså, det där var ett underbart budskap till hela mitt folk. Vi som så längtade efter befrielse, fred, lycka, nåd, liv. Och jag har förstått att den här texten läses varje år när ni firar advent. Alltså, som vi längtade efter allt detta. Och ni kommer höra om hur detta redan har hänt när Jesus tågar in i Jerusalem. I varje tid kommer Gud till sitt folk, kommer oss till mötes, Gud kommer i ringhet. Det är ett hopp till alla folk i nöd. Ett hopp för alla som längtar efter befrielse och att allt ska bli som vanligt igen. Gud kommer i ringhet. Det är ett hopp till alla folk mitt i kampen för liv. Ni är där nu. Ni är där nu. Det finns ett hopp. Ja, och vad hände för mig då? Ja, äntligen var den svåra tiden slut. Vi fick återvända. Jag var nu 50 år, en riktigt gammal kvinna. Mina föräldrar, de levde inte längre. Och att komma tillbaka, det var underbart och hemskt på samma gång. Fantastiskt att fångenskapen äntligen var över. Hemskt att se hur alla hus var nedbrända, hur hela Jerusalem hade förstörts, hur Salomos pampiga tempel var en ruin, en hög av stenar. Men det var nu det nya började. Med Guds hjälp byggde vi upp vårt tempel, återknöt gemenskapen och vi hade lärt oss vad som var viktigt i livet. Så, till sist, kära vänner i Ekumeniakyrkan Lerum. Ge inte upp. Gud ska bära er och leda er igenom advent, jul, nyår, pandemi. Det finns en framtid och ett hopp. Som vår profet Jeremia uttryckte sig. Det finns en framtid och ett hopp. En glädje för hela folket. Så Gud välsigne er. Vi kanske ses igen.
Nu ska jag berätta en häftig grej som ni kanske inte kommer tro på. Jag heter Andreas och jag är en av Jesu lärjungar. Och jag fick vara med om så mycket häftiga saker. Jesus botade människor. Folk lyssnade på honom. Och så ska jag berätta en sak till. Vi skulle gå in i Jerusalem. Och det var påsk, så det var hur mycket människor som helst. Det kändes som att alla var där i Jerusalem för att fira påsk. Och jag, Andreas och min kompis, vi fick en fråga av Jesus om vi inte kunde hämta en åsna som han skulle rida in på. Vi tittade på varandra och sa, menar han allvar? En åsna och ett föl? Ska han rida in på ett åsna och ett föl? Han måste skämta. Men Jesus skrattade inte. Han var gravallvarlig som bara han kunde vara. Gör det nu. Hämta åsnan. Vi gjorde det. Och Jesus sa att om någon frågar varför vi gör det, så skulle vi säga att Jesus behövde den. Vår Herre behövde den. Men att de skulle få tillbaka den sen. Men vi var ändå lite oroliga på om ägaren verkligen skulle lyssna på oss. Om man skulle tro på oss. Och något vi verkligen inte förstod var varför Jesus skulle rida in på en åsna. Varför skulle en kung göra en entré på en åsna och inte en häst för att visa sin makt som så många andra gjorde? Istället så kommer han inridande på åsna för att visa hur han var ödmjuk. Och Jesus, han verkar faktiskt inte så där jätteintresserad av makt. Att bestämma över andra människor. Han ville mer göra gott, så gott han bara kunde hela tiden. Vi kommer nog aldrig helt och hållet förstå hur Jesus fungerar. Men tänk att Jesus frågade oss om hjälp. Att vi fick bli använda. Att Jesus behövde oss. Och det är verkligen en av Jesus styrkor som jag vill berätta för dig. Han räknar med oss människor. Gång på gång så ville han ha hjälp av oss. Jag behöver dig, hjälp mig. Fast han nog egentligen hade klarat det själv. Så valde han att be om hjälp. Det är som att Jesus vill involvera oss i allting det han gör. Han vill ha hjälp av oss, vanliga människor. Jesus, Guds son, vill använda oss på olika sätt. Även fast vi inte är perfekta och felfria. Och det ger mig en så där alldeles varm känsla. Och jag blir glad att bli inkluderad och räknad med. Och så tänker jag på den där mannen som lånade ut sina åsnor till oss och till Jesus. Just då var det åsnor Gud behövde och som den här mannen hade. Och mannen delade med sig av sina åsnor. Han fick inga garantier om att åsnorna skulle komma tillbaka. Utan han bara delade med sig. Och något häftigt är att mannen inte bara tänkte, utan han gjorde. Han tänkte inte, ja men jag behöver mina åsnor imorgon, nej jag får nog, jag hoppar nog. Bra tanke, men nej. Eller, ja men fråga grannen, han har åsnor också. Han hade åsnor, han lånade ut dem. Tveklöst. Och det är någonting jag kommer ta med mig som en lärdom från den här mannen med åsnorna. Tänk om jag har någonting som Gud vill använda. Vad det än är, om det är min tid, mitt engagemang, mina pengar, mina tankar, så ska jag bara göra det. Villkorslöst, utan att tänka, vad tjänar jag på det? Så börjar vi leda den här åsnan till Jesus. Och det gick inte så där jättelätt. Alla som har försökt leda en åsna vet hur svårt det kan vara. Den ena fick gå bakom och putta lite. Och jag gick framför med en liten morot och lockade. Och när jag gick där med åsnan och kämpade, som ville gå andra vägar, som var lite motstridig, för den visste ju inte vart den var på väg. Den visste ju inte att den skulle få bli använd av Jesus. Så jag tänkte, att jag är ju en lärjunge. Jesus sa, du ska bli människofiskare. Och så tänkte jag, att vara lärjunge handlar om att leda människor till Jesus. Så det jag gjorde var att vara lärjunge. Wow. Så kom vi fram till Jesus till slut. Åsarna blev helt lugna. De gjorde sig redo. Ställde sig till förfogande. Och Jesus viskade till dem, var inte rädda. Jag är med er. Och de var så lugna. Han satte sig upp på åsnan. Och så började hända häftiga saker. Åsnan gick fram. Jesus gick fram. Vi gick fram. Och det var fullt med människor. Och de tog av sig sina mantlar. Skar ner kvistar. La dem på marken. Ropade, Hosianna. Som betyder, hjälp oss. Eller att de firar den som ska hjälpa dem. Och vi lärjungar gick bakom. Och var så stolta över att vara kompisar med Jesus. Tänk att vi fick vara med om det här. Tänk att vi blev räknade med. Tänk att mannen ville låna ut sina åsnor. Tänk att Jesus är en sån ödmjuk kung. Tänk att vi får vara med om detta. Det här kommer jag aldrig någonsin glömma. I hela mitt liv. Wow. Tänk att jag fick vara med.
Salve. Nej, jag kanske får sluta prata latin. Ni säger visst hej. Eller hej. Han var ungefär lika gammal som jag är nu. När han, Jesus alltså, var verksam och vandrade runt med de första lärjungarna. Och sen dog och uppstod. Alltså då för 30 år sedan i Israel. Och så mycket som har hänt sedan dess. Här är jag nu, Fabia heter jag. Och jag är 30 år. Och jag bor i Rom. Och jag har hednisk bakgrund. Men jag har blivit en av Jesu efterföljare. Vi har fått ett brev från Korint. Det är aposteln Paulus som har skickat ett brev till vår församling här i Rom. Det är ett långt brev. Ja, det står mycket som vi har läst och samtalat om många gånger när vi har haft våra samlingar. Vi har pratat om tro förstås och om lagen och om rättfärdighet. Och så har vi pratat om löften. Och inte minst har vi pratat om frihet och räddning. Alltså jag har hört berättas om Jesu bakgrund, om judarnas långa historia och om hur tron har spritt sig långt utanför det judiska samhället. Och jag undrar så, är det nu som tiden är inne när Jesus ska komma tillbaka? Är det det som aposteln Paulus skriver om i slutet av sitt brev till oss romare? Hör här, så här står det. I slutet av det här brevet. Ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till. Inte med festande och drickande och inte med otukt och orger, utan inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Alltså, jag vet inte hur du tänker när du hör det här. Men jag fattar det som om Paulus vill få oss att bli lite mer alerta. Att han beskriver att tiden går och att vi kommer närmare tidens slut. Och att det är något nytt ska komma och att mörker ska gå mot ljus. Ja, det där sista, att gå mot ljus, det vet ju jag att Paulus har en egen riktigt omtumlande erfarenhet av. Att ha mött ett starkt ljus. Och hur det vände hans liv från att förfölja kristna till att själv följa Jesus. Och när jag läser det där i brevet eller när vi pratar om det så fattar jag också som att Paulus uppmanar oss att leva våra liv så att vi reflekterar Guds ljus omkring oss. Att vi ska leva så som Jesus gjorde, här och nu, i kärlek till andra. Och till oss själva också. För hör här, några rader innan det jag läste nyss, så står det så här. Alla andra bud sammanfattas ju i ordet. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Och så ger ju Paulus också några vardagsnära exempel vad det kan handla om att leva så. Att ha det här ljusets rustning och visa kärlek. Paulus verkar poängtera att min tro ska vara praktisk. Inte bara tänk och prat utan även handling och hur jag lever. Och så vill jag verkligen försöka leva. Ända tills Jesus kommer tillbaka. När nu det blir. Ja, för att orka stå emot i mörkret i den här tiden så, som jag lever i nu, så känner jag att jag behöver leva nära Jesus. Både i mina tankar och i bön. Och både själv på egen hand och tillsammans med mina syskon i tron. För det kan hjälpa mig att leva värdigt. Precis så som Paulus uppmuntrar mig till. Nej, nu måste jag snart gå. Men jag vill avsluta med det som Paulus inledde sitt brev till oss romare med. För de orden, de suger jag på som om de vore en god karamell. För jag är ju en av dem som han beskriver där. Hör här. Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har jag, Paulus, fått nåden och uppdraget att som apostel för alla hedningar, att som apostel föra alla hedningar till tro, till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och Herren Jesus Kristus. Och det här är ju inte bara till mig. Jag har förstått att ni också har romarbrevet att läsa. Så då får vi ju alla leva i nåden. Ännu ett nådens år. Ad Deus. Till Gud. Hej!
Så får vi alla leva i nåden. Ännu ett nådens år. Jag tar gärna emot berättelserna från Sara, Andreas och Fabia. Låt bibelorden genom deras tolkningar få bli till stöd och tröst för ditt år. Det är ett nytt kyrkoår idag. Kanske kan det bli ett avstamp med reflektion. Reflektion över det som har varit. Vad har jag varit med om? Vad vill jag lämna? Och vilken riktning vill jag ta? Kanske kan Gud, Jesus, hjälpa dig att utstaka riktningen för att du ska kunna leva i hopp och nåd. Vi ska nu ha en stund som vi kallar för din stund. Du kommer få lyssna till en sång. Vi kommer tända ljus i kyrkans ljusbärare. Ett sätt att reflektera ljuset, det är just att be för varandra och på så vis visa omsorg. Så när vi tänder ljusen, låt gärna något av dessa ljus vara ditt ljus som symboliserar människor och tillstånd som du vill be för. Att reflektera ljuset kan också handla om att dela med sig av det vi har. Så vill du, ge gärna din ekonomiska gåva till kyrkan via Swish, det vi kallar kollekt. Och kanske kan du under denna stunden också reflektera över, finns det något som du kan göra idag eller närmaste veckan för att sprida ljus, för att reflektera ljuset från Gud?